Längs Sajen kallar på uppmärksamheten igen. Det är dags för ett nytt avsnitt av den officiella podcasten för nhl.com/sv med mig Peter Ekholm och med Hampus Duvefelt sittandes i en studio i Södertälje och har begrundat nattens Game 7 mellan Buffalo och Montreal. Montreal vidare, vad är dina reflektioner?
Kul med Game 7. Först och främst, man har ju blivit lite bortskämd med det här från Montreal. Det är väl andra raka rundan här med Game 7 där Montreal är involverat. Så att, lite trist förstås ur blågult perspektiv. Man unnar ju Rasmus Dahlin all framgång, speciellt när han gjorde en så pass bra match också. Och verkligen ledde sitt lag, som han gör. Och man såg ju hur besviken, hur förkrossad han var i intervjuer efteråt så där. Men det är ju så det är med den här sporten med match 7 liksom. Det är de högsta höjderna och de lägsta vad säger man, lägsta dalarna. Så att, ja, det är härligt men tufft att se spelare och människor man uppskattar liksom så förkrossade. Vad var din take?
Vad var min take? Alltså det är lite intressant med Buffalo som någonstans har men inte varit så bra på hemmaplan i detta slutspel. Och de försökte ju allt här nu. De gjorde till och med förberedelserna som att det vore en bortamatch. Struntade i att träna dagen innan och under matchplan och sådär. Men ändå får de inte till riktigt när det gäller liksom. Och trist såklart. De har gjort en supersäsong Buffalo och förtjänar framgången. Men räckte inte riktigt till här. Och det kanske är en lärningskurva också. Vi vet ju Montreal var ju slut med förra året och har varit i konferensfinal 2021 och har fått lite kött på benen. Och det kanske är det som vägde över till slut här i den här serien också. Vi ska prata mer om Montreal snart, men vi ska bara öppna fönstret lite mot ligan och se lite vad som har hänt den gångna veckan. Har ju kommit lite skaderapporter från Minnesota här efter slutspelssortin mot Colorado. Jonas Brodin, Joel Eriksson Ek, Filip Gustafsson, alla men ganska skadade ändå. Det var förståeligt att inte de fick speltid i slutspelet så mycket kanske.
Ja, det är, alltså, när man är ganska locked in på slutspelet just nu, men det är ju en hel värld, en hel industri som pågår runt omkring med alla lag som gör bokslut eller vad man ska säga och i Wilds fall så är det ju alltså Eriksson Ek och Brodin har ju lite av en skadehistorik får man väl säga, det är väl ingen hemlighet kring det, men jag tyckte nu när Wild körde liksom sitt bokslut och pratade om säsongen som varit så hade ju deras general manager där Bill Guerin ett ganska talande resonemang kring dem att de är så pass ofta skadade för att de verkligen ger allt för laget, de spelar uppoffrande, kanske täcker skott ibland som de inte hade behövt täcka, men att han typ uppskattar den karaktären hos de svenska spelarna. Även om man kanske hade önskat att de klev undan ibland istället för att verkligen gå in med helhjärtat hela tiden. Så att ja, det är en hyllning i sig, men också kanske en liten pik kring smartness och avvägning och sådär.
Ja, kanske, men viktiga såklart och betyder mycket för Wild, eller påverkade Wild mycket ska jag kanske säga, att de spelade.
Ja, det var nog absolut en faktor att i slutändan blev en relativt liksom behaglig resa för Avalanche ändå i fem matcher.
Ja, men precis. Annars då i ligan den 14 maj presenterades Daniel och Henrik Sedin, de presidenter, delad presidentskap i Vancouver Canucks, och utsåg Ryan Johnson till general manager. Mats Sundin var först de senaste veckorna med att få en stor roll i sin tidigare klubb. Nu är det Sedinarna som kliver in och gör det för Canucks och för att försöka få Canucks på rätt spår igen, för det har ju gått ut för här de sista två åren sedan de tog sig till andra runden i slutspelet och vann Pacific Division. Sen har det inte gått lika spikrakt och nu är det ett, ska vi kalla det, maktskifte i Canucks för att få det här bygget på rätt håll igen. Och vad tror vi? Se dinarna in alltså. Spännande.
Man brukar ju säga att NHL är lite av en sån här copycat-liga. Att man ser att någon gör, att något lag gör någonting som leder till framgång och så vill alla andra lag försöka kopiera det framgångsreceptet. Jag vet inte om det är gamla svenska stjärnspelare i ledande befattningshavarroller som är den senaste trenden, men det har ju hänt två gånger på kort tid nu i alla fall. Co-presidents of hockey operations. Det är så spännande att se. Sedinbröderna har ju varit involverade i runt omkring Canucks under en längre period nu i kanske lite mindre tydliga roller, men någon form av rådgivare eller ja, men bollplank i alla fall.
Ja, och sen utvecklingstränare också, eller coacher för spelarna. Varit mycket på is och hjälpt till i den personliga utvecklingen och skillsen och allt det där hos de unga.
De kommer ju inte in utifrån så att säga. De kommer ju inte in gröna, utan de har varit nära organisationen även efter karriären så. Men det var ju, alltså det var ju fint att se presskonferensen liksom, håller upp de här 33 och 22 med Sedin på liksom. Det var, tog en tillbaka lite. Klassiska nummer, klassiska spelare, klassisk organisation. Det är väl dit de vill ta sig tillbaka, när Sedinarna stod på toppen av sin karriär och det var Stanley Cup-finaler och det var, ja, om det är några personer som vet hur de ska ta sig tillbaka dit, så är det väl de två.
Ja, men jag tyckte de pratade väldigt mycket om kulturen, att de måste tillbaka till i omklädningsrummet och hur det är att vara en Canucks-spelare och att det också involverar på en, ja, men syns ut i samhället och åker ut och gör olika uppdrag sådär också för att ja, men och det är väl fint, det är ju så de är som människor också, väldigt så, bryr sig om sin närmsta granne och är väldigt ödmjuka i hur man uppför sig och hur man ska vara liksom, och den kulturen satte de ju som kapten och assisterande kapten när de spelade i Canucks omklädningsrum. Men den har väl kanske glidit därifrån lite grann sista åren. Och det är väl lite Canucks måste hitta tillbaka. Och, det ska bli spännande att se hur mycket de kommer att vara involverade i olika saker. För som sagt, Ryan Johnson in. Han har varit assisterande GM ett par år nu. Och byggt ett mästarlag i Abbotsford för, inte den här säsongen, men förra säsongen i AHL och har ju koll på läget. Och han känns också en sån där, han spelar ju med Sedinarna i två år också. Han vet ju vad de vill och kan stå för. Så att häftigt med ytterligare svenska poppar i NHL. Vi har ju också Alexander Sten som blir ny här nu till den här
just det. Han kommer
ju, det är St. Louis Blues General Manager.
Vi har en trend, det har vi.
Det kommer fler och fler för detta NHL.
Och alla är fokuserade lite på, ja, men det här ambassadör och stolthet för loggan och liksom, som
vet
kanske har
gått. Det handlar om ju också.
Ja, absolut.
Spelat till Blues jättelänge, Sundin i Toronto så jättelänge, vet vad som krävs liksom. Och sen då Sedinarna vet vad som krävs och hur det är att vara i Vancouver. Så att, spännande.
Visst är det en, jag kikar på hyllan bakom det där, en 33 och en 22 jag ser. Högst upp, eller?
En liten läskburk. Jag ställer fram dem. Bara för att det var Sedin-segmenten.
Temadag.
Exakt. Från deras tröjhissning 2019, va? I Vancouver. När de fick en hel vecka. Sedin Week var det ju där. Jag fick äran att vara på plats och följa dem då. Och hela den. Och de är ju stora i Vancouver. Och de, det märks också när man, jag får förmånen att bo lite grann i Vancouver här också. Man märker ju vilken aura de har när man ser dem på stan. Eller det är många som kommer fram till dem och vill ta bilder och så här. De är väldigt populära i Vancouver. Så det kan nog göra mycket för deras fanbase också. Att de får in de här profilerna och hjältarna. De är ju två av, jag tror det är sex tröjor totalt som hänger i taket i Rogers Arena. Så att, ja.
Mycket bra goodwill där nu.
Mycket bra, mycket bra. Men Vancouver är så långt ifrån slutspel man kan vara. Den här säsongen slutade ju sist i NHL och därför ska vi lägga dem åt sidan. Och så ska vi ta oss in i det Stanley Cup-slutspel som pågår. Vi ska börja med att titta lite grann på den västra conference-finalen. Och den spelas mellan Colorado Avalanche och Vegas Golden Knights. Två lag som var tippade att kunna gå dit och nu är de där och vi kan väl börja titta lite grann på Colorado som tog sig vidare via 4-0 i matchen mot Kings i den första omgången och sen via 4-1 mot Minnesota. Det har varit en ganska trevlig resa för dem så här långt. Inte så mycket motgångar än så länge.
Nej, precis. De kommer ju in i slutspelet som bäst i grundserien, vinnare av President's Trophy, vinnare av den här Jennings Trophy för minst antal insläppta mål, sveper första rundan mot Kings, nästan sveper andra rundan, 4-1 i matcher mot ett lite skadeskjutet Wild som vi var inne på. Som du säger, alltså de har gjort sig förtjänt av sin framgång, men det är ju noterbart att det har ju verkligen inte varit några större trösklar än så länge, och man får väl utgå ifrån att det som väntar nu är en större tröskel än det som har varit. För att, precis som du var inne på, så det här är ju den förväntade konferensfinalen. Det var nog många, det var nog inte bara jag som hade de här två lagen i Western Conference-final i sin bracket. Så att, ja, en utmaning för Avalanche och en möjlighet att bekänna färg lite. Och faktiskt liksom... Ja, men eventuellt känna på motgången. Hur agerar det här Avalanche-laget om de hamnar i underläge 0-2 i matcher, förlorar sina första två på hemmaplan exempelvis? Det är sånt som verkligen kan antingen föra ett lag samman eller slita laget i tu. Nu tror jag ju för sig att det här Avalanche, den här upplagan av Avalanche är oerhört starka, så jag vill inte orolig på så sätt, men nej, det var intressant, just den här avsaknaden av motgångar har ju verkligen varit så för Avalanche.
Precis, Vegas har ju fått kämpa lite mer i sina serier, det var väl inte ett helt smidigt avancemang från serien mot Utah i den första omgången, 4-2 matcher där och sen mot ett annat kom fylla med självförtroende från sin serie mot Edmonton. Men det blev 4-2 till Vegas ändå. Det kändes som att rutinen slog den unga entusiasmen och tunga Vegas nu då alltså tagit sig så här långt. Och de har ju haft en lite snirkligare väg men har också kunnat lära sig spela i motgång som vi då var inne på med Colorado. Mm. Att, spännande att se hur den här serien, vad den här serien ska ta vägen. Jag ska fråga dig lite grejer kring den här serien. Jag tänkte börja, kan du kanske skåna lite i den här målvaktsmatchen. Det är den som kan avgöra många serier. Vilken målvakt kliver fram, hur har det sett ut än så länge på i de här två lagen?
De har ju haft lite olika upplägg. Vegas har ju spelat uteslutande med en målvakt. De har kört Carter Hart och han har gjort det bra liksom. Colorado har väl hamnat i situationer där de har behövt skaka om lite. De har kastat in Mackenzie Blackwood i en match istället för den tilltänkta, eller ja, den uttalade starten Scott Wedgwood. Men det är ju å andra sidan ingenting som är någonting nytt för det här laget, utan som jag var inne på, de vann ju trofén för minst antal insläppta mål under grundserien, och för att båda målvakterna ska få med och dela på den trofén så behöver de ju ha spelat ett visst antal matcher, om det är, jag tror att det är 25 minst 25 matcher, och det har ju båda gjort. De har ju i princip nästan delat på sysslan under grundserien, och sen så har väl Wedgwood visat sig vara lite hetare så att han fick startuppdraget i slutspelet. Men de har ju den förmågan att kunna växla egentligen utifrån vem som presterar bäst och vem som har bäst känsla just nu. Vegas har inte alls testat sin andra målvakt Aiden Hill än så länge. Sen om det är någonting som kommer fälla avgörandet, jag tror inte det. Jag tror inte att målvaktsmatchen i den här serien är viktigare än att vilken målvakt kan representera sitt lag tillräckligt bra för att ge dem en chans att vinna. Alltså det är egentligen allt som behövs. För det finns så mycket star power, det finns så mycket kraft i lagen runt omkring. Att målvakterna behöver bara vara tillräckligt bra i den här serien, tänker jag. Jag vet inte om det är just i målvaktsspelet som kommer fälla avgörandet i den här serien.
Det kan inte fälla avgörandet, men ändå var, om vi tittar på den andra serien sen, så tror jag där kommer vara mer en målvaktsmatch som kommer vara mycket hetare. Men just de här, ja, men Hart och Wedgwood som, ja, men han har startat alla matcher utom två, va, tror jag. Tror Blackwood har två starter. Så snarlika siffror ändå på både Wedgwood och Hart. Någonstans så kommer det där att skilja sig i slutändan, och då är frågan vem av dem, för att Hart skulle mycket väl kunna stå på huvudet här nu och men det krävs att någon kliver fram, och det kanske de inte har gjort och stulit några rubriker än så länge. Det är kanske dags nu i den här målvaktsmatchen då, i den här serien. Om vi tittar på en annan punkt då i den här, det är X-faktorn. Vem plockar du ut i Colorado då? Så kan jag väl ta Vegas.
Ja, jag vet att du har en sylvass X-faktor där i Vegas. Alltså, som svensk vill man ju säga Gabriel Landeskogs ledarskap. Men om man faktiskt ska gå utifrån det som har skett på isen hittills, så är det ju svårt att argumentera mot Nathan MacKinnon. Han är sitt gamla, vanliga, fantastiska jag. Han inledde slutspelet kanske lite off, gjorde inte mål i, jag tror att det var de första tre matcherna. Och det är egentligen inget som är särskilt anmärkningsvärt för vilken spelare som helst utöver honom och kanske några till. Men har man vunnit Rocket Richard Trophy som ligans bästa målskytt, då ligger förväntningarna högre. Då ska du vara, ja, göra mål, om inte i varje match så i varannan match. Och efter de tre första, då var det som att han bara, okej, ja, då är det väl det jag får göra då. Så han har gjort mål i sex matcher i rad efter de tre första. Så att han har ju liksom six game goal scoring streak här. Han har gjort 7 mål. Och i slutspelet är ju det, ja, det är väldigt anmärkningsvärt att man har upprätthållit den typen av trend över så lång tid då. Så att 13 poäng på 9 matcher, 7 plus 6 på MacKinnon. Han är pådrivaren, han är hela Avalanche lyfter ju när han kommer galopperandes upp längs isen där med sin karaktäristiska åkstil. Jag kan egentligen inte se att det är någon annan än Nate MacKinnon som är den tydliga X-faktorn i Avalanche. Tråkigt svar, men den är given.
Den är given, säger du. Om vi blickar på Vegas, då det finns ju ett par intressanta här som jag tycker ändå kan ha chans att bli någonting annat. Pavel Dorofejev, vad har han gjort? 9 kassar så här långt. Brett Howden har ju överraskat alla och gjort 8 eller vad det nu är.
Speciella målskyttarna där som...
Ja, men de har ju verkligen klivit fram som vi alltid efterlyser i ett slutspel.
Ja, de här slutspelshjältarna.
Secondary scoring som det så fint heter. Men vi får kanske ändå lyfta fram som den stora X-faktorn här i Mitch Marner som har i 2 clinching games både mot Utah och Anaheim visat sig från sin bästa sida och sin poäng i de matcherna. Han gjorde väl hattrick mot Utah i sista och stod väl för en massa poäng här i sista mot Anaheim också. Och han har inte kommit så långt i slutspel tidigare i karriären i Toronto, där det har varit tufft för honom och för laget att ta sig vidare från första rundan bara. Men nu har han verkligen hittat rätt här i en kedja med William Karlsson och Brett Howden. Och det känns någonstans som att han älskar detta läget just nu där det är mycket som står på spel. Det är inte samma press riktigt som i Toronto. Han kan gå ut och njuta och spela ut sitt fulla register. Och han toppar ju poängligan i slutspelet, så det kanske är fegt att säga att han ska vara X-faktorn i Vegas. Men jag tror att han kommer att få en stor roll och ta den med den äran. Så Mitch Marner är X-faktorn i Vegas. Rimligt.
Absolut rimligt. Han ser ju väldigt avslappnad ut. Var det där fantastiska konstmålet han gjorde i sista senaste matchen de spelade där.
Halv baklänges.
Ja, det.
Och levt inne mellan sina egna ben. Ju.
Han verkar leva livet. Dock, de har mött två lag som man kanske är lite mer run and gun, lite mer fri is defensivt. Kanske att Avalanche kan bli en tajtare utmaning.
Ja, det kan bli så. Verkligen. Har vi någon snackis här då i den här serien vi vill lyfta fram? Som du känner är att här har vi någonting att hålla lite extra koll på kanske.
Ja, det skulle jag vilja påstå. I alla fall ur Avalanche perspektiv så finns det ju har det funnits en del skadebekymmer. De har ju haft framförallt på Cale Makar är ju den skada som oroar. Han har inte, om jag kollade senaste rapporterna rätt, så har han inte tränat sen förra rundan tog slut. Men han ska enligt uppgift vara aktuell för att starta i match 1. Han har dragits med en överkroppsskada, som det så fint heter, egentligen genom hela slutspelet. Så att frågan är väl hur han egentligen mår, hur frisk han är, hur effektiv han kan vara ute på isen. Det är ju sällan spelare av den kalibern, eller egentligen vilken spelare som helst, vill missa matcher i slutspelet, utan det är ju snarare så här, ja men tejpa ihop mig så kör vi. Men det når ju också en punkt när man blir lite, ja, man blir en negativ faktor för laget om man inte är tillräckligt frisk för att faktiskt kunna bidra. Nu har ju inte McCarr varit en negativ faktor för laget, inte alls, men han är inte 100% frisk, så mycket står klart. Och sen så har ju Avalanche lite andra skadebekymmer på backa, typ Sam Malinsky, Brent Burns har haft lite känningar, stått över lite träningar och sådär. Det verkar som att de kommer ha fullt lag när pucken släpps i match 1, men de är ju definitivt inte fullt friska, om man säger så. Så att, ja, Makar på isen kan vara någonting att hålla ett extra öga på, en snackis på så sätt.
Då gör vi det när den här serien brakar igång i veckan här som kommer. Colorado mot Vegas alltså i Western Conference-finalen. Nu till östsidan. Och till den serie som blir mellan Carolina Hurricanes och Montreal Canadiens efter Canadiens seger i match 7 mot Buffalo Sabres. Och vi tar väl samma punkter för de här två lagen och tittar till hur de har tagit sig till den här konferensfinalen. Och Carolina 4-0 i matchen mot Ottawa Senators i den första rundan och 4-0 i matchen mot Philadelphia Flyers i den andra. Helt obesegrade och har nu fått vila i hela 10 dagar sedan sin senaste match. Och kommer få ytterligare ett par dagar på den här serien. Drar ju inte igång förrän natten mot fredag svensk tid. Så att, det kommer vara ett utvilat Carolina Hurricanes minst sagt. Man har nästan glömt bort att de är kvar i slutspelet.
De
var så länge sedan de spelade.
De kör en klassisk.
Men nu ploppar de upp igen. Och har ju, ja, men de har ju gott som tåget. Det finns inte så jättemycket att säga ju egentligen.
Nej.
Kring deras resa. Det har bara varit spikrakt. Det har varit med ett målvaktsspel som vi kommer gå in på alldeles strax som har varit lysande. De har haft en bredd som har varit alldeles lysande. Så att ja, de är framme vid sin tredje konferensfinal på 5 säsonger. Imponerande Carolina. Och Montreal som vi var inne på lite innan tidigare i avsnittet. 2 serier som har gått i 7 matcher, först mot Tampa i den första omgången och sen mot Buffalo då i den andra. De har maximerat slutspelsupplevelsen så här långt, kan man väl ändå säga. 14 matcher in så är de framme i alla fall i konferensfinalen.
De gör ju olika resor de här två lagen. Det finns ju två tydliga skolor kring det här. Antingen så är man skolan att, ja men, ju mer matcher du spelar desto bättre för att du bibehåller tempot. Det blir inga långa liksom, så att du måste varva ner och varva upp. Och sen så finns det den andra skolan att all vila är bra vila för att du kommer behöva den vilan ju längre du går i slutspelet och ju mer kroppen slits. Så att vi får ju två väldigt, väldigt tydliga exempel på det nu. Så då det här är kanske en möjlighet att en gång för alla få klarhet i vilken väg genom slutspelet som är den mest effektiva eller mest återvärda.
Ja, det var det jag hade tagit fram som snackis också i den här serien, om vi ska ta den punkten redan nu.
Ja.
Okej, hur kommer det se ut i matchen? Kommer Montreal vara den som har tempot i sig, kopplar greppet, eller är de så pass tröttkörda nu att ett utvilat Carolina kan nyttja det och ta ett, ja, men koppla ett tidigt grepp om serien? De har ju match 1 och 2 hemma i sin hemmaborg. Så att det jag tror det kommer att vara, det är nyckeln i den här. Hur kommer serien inledas? Hur kommer det se ut i de första två matcherna? Och som du var inne på, vilken väg har varit, ja, men rätt väg eller skönast väg för de här lagen?
Carolina har ju lite...
ett par blessyrer på sina spelare också. Ja. Medan Carolina har fått läka ihop de få som kanske har funnits från de första två rundorna. Jag vet att Taylor Hall har varit inne på det, att det är skönt att få det där breaket. Och Jordan Stahl, lagkapten i Carolina, har också pratat om att, ja, men skönt att få lite tid med familjen och koppla bort hockeyn nu under de här lediga dagarna. Att man tänker på annat och laddar om mentalt, för det är ju en stor del av det, den mentala aspekten.
Carolina visade ju efter första rundan, så var det ju, ja, men lite samma konversation, för de hade ju inte riktigt lika lång vila där, men de hade ändå mer än en vecka mellan första och andra rundan, och där kom de ju ut i match 1 av andra rundan och tog en så här distinkt 3-0-seger, om jag minns rätt. Så de har ju visat tidigare att de har det i sig, att liksom kunna koppla på när det är dags igen.
Ja.
Men ja, det blir svårt att göra längden kanske.
Det blir spännande att se. Och så tar vi då nästa punkt i den här serien, målvaktsmatchen. Och här blir det lite intressant. Fredrik Andersen, veteranen, har ju varit otroligt bra i de första två omgångarna och verkligen visat att han kan fortfarande spela på en hög nivå och att han kan stänga igen matcher. Och jag tror bara den här vilan har gjort honom nytta i alla fall.
Mm.
Sen är det intressant att se vad Montreals målvakt Jakob Dobers kommer att komma med till den här serien. Nu har han spelat så pass mycket. Han är ganska ung fortfarande. Mm. Och frågan är, orkar han hålla uppe det här spelet? För han var ju riktigt bra i match 7. Stod för många parader och fina räddningar när Buffalo tryckte på. Det ska bli intressant att se var han står nu när han ska få ta ytterligare en serie här.
Alltså, Andersen hittills har ju, vad ska man säga, nästan till tv-spelsiffror. Jag tror han var räddningsprocent på 95,0 och ett snitt 95. På 1,12 insläppta mål per match. Och det är ju sånt som... man tänker, det går ju inte att upprätthålla.
Nej.
Liksom.
Jag tror han har 96 i spel 5-5.
Ja, det är ju Conn Smythe MVP-trofén är ju liksom skriven i hans namn. Om Carolina skulle gå hela vägen och han upprätthåller, absolut, någonting i närheten av det som han har gjort hittills.
Ja.
Men han ska ju göra det också. Och
Det är det som är.
Ja, och den här målvaktsmatchen är intressant, för det är ju mellan två väldigt olika personligheter också. Alltså Andersen är ju, vad ska man säga, han kanske inte är den som lyser upp ett rum när han kliver in framför en mick och ska bli intervjuad. Han är ganska så här, bra, ja, stämmer. Ganska kort, enkel, liksom fokuserad på sitt jobb, mer av en veteran, medan den här Dobers är ju verkligen en känslomänniska, och ja, men du vet, han gråter, han ler, han rycks med i svängarna så här, när det, ja, upp och ner, och har ju verkligen blivit lite av en, ja, men en älskling i slutspelet liksom. Folk, ja, han är så härlig liksom, han är han ska bli intressant att se hur han hanterar nästa steg, ännu större press.
Verkligen så. Nu har vi sagt de här två marknaderna, så vi kan inte ta ut dem som X-faktor i vår konversation i nästa punkt, utan vi får hitta någon annan. Jag har hittat min i Carolina och jag lyfter gärna upp Logan Stankoven. Jag tror vi gjorde det senast också, men han har varit lysande i slutspelet. 7 mål på 8 matcher och fått igång en offensiv som få har kunnat matcha. Väldigt effektiv, väldigt roligt att titta på. Och kan han fortsätta göra mål och vara lika effektiv, så tror jag han kan avgöra det här för Carolina. Vill du plocka ut den i Carolina också, eller du vill
Nej, jag tänkte Montreal bara på Stankoven, så det är lite intressant är det ju att under Hurricanes väg framåt hittills så har det ju verkligen varit de lite mer obesjungna hjältarna som har stått i centrum. Men som du är inne på, en given X-faktor är ju Stankoven. Men de här Seth Jarvis, tänker Nikolaj Ehlers, Sebastian Aho har det varit väldigt tyst om, fast han är nummer ett egentligen i det laget.
Så att, kommer kanske nu då?
Ja, men precis. Det är väl lite kanske på tiden. Och det är ju ett jäkla sparkapital att ha spelare som är världsstjärnor som egentligen hittills mest har varit med på resan. Det var kanske lite hårt, men du fattar vad jag menar.
Ja, absolut. Nej, men det ska bli intressant att se vad de kan plocka fram. De här som du nämner. Aho, Ehlers, Jarvis. Montreal då? Vem skulle du vilja peka ut där som någon slags X-faktor och spelare som kan gå in och skjuta laget vidare till en final?
Vi skulle ju kunna ta spelaren som gjorde precis det. Sköt laget vidare. Eller har väl skjutit laget vidare två runder i rad.
Jajamän.
I Alex Newhook. Och han är ju inte ensam i Montreal att vara lite av en sån här matchvinnartyp. Att vara en liten...
Jag vill bara tillägga att han har avgjort båda övertidsmatcherna. Både mot Tampa och mot Buffalo i Game 7. Att det är han som har gjort de två avgörande målen i de matcherna.
Precis. Precis. Men, och det i sig är ju liksom någonting han kommer minnas för alltid och ha med i, på meritförteckningen så att säga. Han kommer ju, nu har han ju liksom satt sin status som en big game player, man kan säga. Och det kan ju ingen ta ifrån honom. Men det jag ville komma in på var att det känns som att Canadiens har flera av just den spelartypen. Jag tänker kanske framför allt på Cole Caulfield som under alla, grundserien i alla fall har varit liksom Mr. OT. Alltid den som är där och nosar och skickar in pucken i nät när det är övertid eller när det är avgörande läge. Så att, ja, får säga matchvinnartyperna i Canadiens då, som X-factor. Newhook, Caulfield, ja, Slavkovski kanske.
Slavkovski ligger och bubblar lite.
Ja, du gillar Slavkovski där.
Ja, man har skapat mycket chanser. Jag tror han 19 high danger avslut i slutspelet, men bara gjort 4 mål så här långt, så det finns någonting mer att plocka av i honom. Lite mer effektivitet så kan det lossna ordentligt här, så kan det bli till Montreals fördel. Det var de två serierna, Hampus. Nu vill jag att du plockar fram vilka som går till final med bara ett enkelt detta laget och i så många matcher.
Från båda sidorna menar du? I öst, Hurricanes till final, 4 raka, fortsatt obesegrade. I väst, Avalanche till final, 6 matcher. Lite tuffare där.
Tack för det.
Och du?
Avalanche till final, 4-1 i matcher. Och Carolina till final, 4-1 i matcher.
Vi har samma final alltså.
Exakt. Även om jag har Montreal på min bracket så... så tror jag ändå på Carolina. Jag tror att...
Ja, hur ser det ut i våra brackets där efter 2
runder? Ja, det ska vi också rapportera om. Och vi ska också prata lite om... hylla de som hyllas bör när det kommer till just det här. Jag ska inte hylla mig själv. Det är en sak som är säker. Det är... långt ifrån, har jag loggats ut där, det är långt ifrån...
Jag har den här framför mig.
Du har det, då kanske du... Ja, det kanske kommer in här nu också, vi får se.
För i topp så är ju alltjämt våran kollega på sajten nhl.com.sv, Sebastian Norén.
Ja, det är ju tråkigt att en... Vi får hoppas att en sån som Stikovic kan klättra lite här nu i konferensfinalen. Då. Ligger jag sist eller så? Nej.
15 av 18.
Ja, det är jag, Dennis, David Fröberg. Vi ligger där nere och sen har vi då...
Ligger och lurar där.
Bufaviana ligger sist på sina 55 poäng. Så, ja, men ja.
Undertecknad har klättrat till en tredje plats. Dock har jag inte längre någon chans att gå upp i topp, för att jag tror att jag och Seb har exakt samma som många andra har haft. Det är ju, vi är inte ensamma om att ha en bracket där Colorado mot Carolina är i Stanley Cup-final och Colorado vinner. Utan den var ganska poppis, om man säger.
Jo, ja, exakt. Nej, det är som det är där. Men väldigt kul i alla fall att följa detta. Vi får hoppas att Stikovic kan klättra förbi sig. Annars så kanske det upplevs som riggat.
Ja. Vi hade koll på det här i förväg. Vilka som skulle
precis. Vi får se hur det går där. Men ja, det var... vi har inte mycket mer att prata om idag. Det blir ju så när lagen blir färre och färre.
Vi kan ju ha en liten så här memorial kanske för de som har fått lämna slutspelet.
Ja, men jag tycker vi har avhandlat Buffalo bra redan.
Buffalo snackar vi, men vi har ju Leo Carlsons Ducks där fick ju respass. Det var ju för sig ett tag sedan. Man har lite gått vidare mentalt från det, men tråkigt utifrån det perspektivet att vi inte får följa en genombrottsstjärna, en genombrottsprofil i ligan ytterligare i slutspelet. Han gjorde det väldigt bra också.
Ja, absolut. Vilken vår han har haft och vilken höst och framtiden kommer att få. Han ska skriva en kontrakt i sommar också, Leo Carlsson.
Just det.
Det ska bli spännande. Och där också så här, sen har jag använt ordet spännande väldigt mycket idag. Men dags framtid här, de har ju ett par kontrakt att gå ut på veteraner. Hur ska de göra med dem för att bygga vidare på detta? Roliga lag som det trots allt det är.
Men det har ju varit många sådana generellt tycker jag i slutspelet, sådana här lag som man inte har sett som givna att gå långt tidigare, kanske Ducks som exempel, Sabres som exempel. Det är ju inte så många av dem kvar nu, utan det är ju i väst är det ju de givna i Avalanche och Golden Knights, och i öst så är det givna Hurricanes, så det är väl Canadiens då som bär den fanan av framtidslag.
Ja, men det är det, absolut. Så det där har vi det kan vi slå fast. Och sen Minnesota pratar vi om svenskarnas skador och mycket de påverkade säkert Wild, som ju känns som att de kommer tillbaka starkt till hösten också, har ju börjat ett bygge där som bara kan bli bättre egentligen. Ju mer de får spela ihop och mer friska de blir liksom, och kan de hålla ihop det hela säsongen sen, så kan det vara ett lag som kan gå långt nästa år, såklart. Philadelphia, ja, de hade ju, det var inte så mycket att sätta emot där mot Carolina.
Nej, det var ingen snack.
Nej, det var ingen snack.
Men de är också ett ungt lag, så tillvida.
Ja, det finns potential. Ja, det fanns ljusglimtar i Bladars spel och Porter Martones intåg liksom, att det går att bygga på mycket där, så att ja, vi får väl tacka dem för deras insats den här säsongen, med de här lagen som har åkt ut nu då, och jag ska ha en bra sommar. Annars har vi ju inte så mycket mer på agendan idag, utan det var ett lite kortare avsnitt än vanligt, men vi är som vanligt sjukt tacksamma för att ni lyssnar på oss eller tittar på oss på YouTube, och ni vet ju om att ni kan följa oss på nl.com/sv, på NHL Europe på YouTube och i diverse sociala medier, och med det så säger vi väl tack och bock, och vi hörs igen när det är dags att prata upp det stora Stanley Cup-finalen som ju kommer komma här i nästa avsnitt. Då tar vi ett rejält grepp om den, och så ser vi helt enkelt vilka lag som det blir. Blir det Colorado mot Carolina som vi har fått i den här podden? Tack för den här stunden tillsammans, på återhörande. Hej då!